Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Den skillnaden jag har märkt, att för 10 år sedan så var det kanske de som var 30 år som ville hoppa av. Då hade de liksom kommit till den nivån.
Utbrändfas.
Ja, exakt. Utbrända och börjar inse saker av det här livet. Nu för tiden kan de vara 16, 17, 18 som är redan utmattade och utbrända av det livet.
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är glada över att ni subscribar, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Det har varit väldigt turbulenta tider i Sverige, som vi har pratat om i Dialogiskt tidigare. Den svenska samhällskroppen är i... Eller så här, man kan nog säga att Sverige är i kris. Vi är liksom i nationell kris. Och jag ska citera en sak här. 7 av 10 tonåringar som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brott. För unga gängkriminella är återfallsfrekvensen över 90%. Idag har vi med oss en tidigare gäst, Toni Tunainen, föreläsare, författare, debattör. Vad mer kan man ge dig?
Socialpedagog.
Socialpedagog väger också tungt. Välkommen.
Tack, min vän.
Återigen är du här.
Mm.
Var här för 3 år sedan.
Jag tror till och med 4. Jag tror 2020.
Det var 2020. Ja. Mm. Och vi går ju tillbaka mycket längre än så. Så att om folk vill veta våran historia och din historia så behöver man bara gå in på det avsnittet. 4 år sedan. Men det stämmer. Det var precis när kanalen startade. Du var nog en av de 5-6 första gästerna. Nu minns jag. Och det hade precis varit corona.
Mm.
Exakt, exakt. Efter Jan Emanuel och gänget.
Just det.
Det var ju kul. Det var trevligt. Det är kul och trevligt att du är här. Men tyvärr inte på de premisserna som vi har bestämt att utgå det här avsnittet ifrån. Det här jag citerade. De här återfallsfrekvensen som är över 90%.
Ja, det stämmer inte riktigt. Det är, för de som har koppling till gängkriminalitet så är det 80%.
Mm.
Enligt den forskning som Socialstyrelsen har gjort. Att 80% av dem sitter senare i fängelse efter en sluten ungdomsvård.
Så att det här... För jag hade en gäst för några månader sedan. Och hon sa, politiker, hon sa att de flesta som blir inlåsta på vårdvistelse, LVU, LPT blir ofta inlommade i grövre brottslighet på grund av att det blir rekryteringar och sådär. Mm. Är det det vi ser utifrån de här siffrorna?
Ja, alltså det är ju, ger ju möjligheter till nätverkande. Ofta om man blir omplacerad, flyttad flera gånger, man hamnar på flera olika institutioner runt om i landet, man lär känna nya får nya vänner i samma kretsar, samma miljöer. Och sen kanske man inte upplever att man får vård och omsorg och behandling, utan att man är inlåst och i vissa fall till och med blir utsatt kanske för övergrepp, alltså psykiska övergrepp och så vidare. Och den här miljön, det är ingen frisk och sund miljö. Så där. Så att, jag tror att det kan förvärra problemen många gånger.
Man kan kalla det en förvaring med utsatthet.
Mm, exakt. Mm.
Vad gör du? Vem är du? Vad gör du?
Jag jobbar som socialpedagog. Jag jobbar med ungdomar. Både främja det friska och förebygga det osunda, så att säga. Mm. Jag har jobbat med inom socialt arbete i ett decennium nu. Och jobbat med avhoppare och ungdomar främst. Och ute på fältet, och öppenvården och även vissa boenden.
Och föreläsningar?
Ja, jag föreläser om mitt arbete och även min historia, eftersom jag har en egen bakgrund som kriminell.
Hur mycket känner du att det väger i din slagkraftiga, dina slagkraftiga yttranden? Hur mycket tycker du att det väger ditt förflutna?
När du tänker föreläsningar?
Ja.
Ja, alltså det ger ju, det kan ju vara att det kommer ur båda perspektiven, i och med att jag har 10 års erfarenhet från att vara socialt yrkesverksam. Mm. Och sen även har decennier av erfarenhet från det andra livet. Så att jag tycker att socialt yrkesverksamma som jag föreläser mest för, så det blir bra mottagande och det ger dem inspiration och motivation att fortsätta sitt arbete fast det kan vara svårt. Mm.
Jag brukar ställa de senaste 15-20 gästerna som är inom den här sfären, inte alla då, men och det är: hur mår den svenska samhällskroppen idag?
Den mår inte bra, inte alls bra. Det är en samhällskris som pågår, en djup och allvarlig kris på många plan. Och det ser vi ju om man tittar på våra barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan ökar, det växande problem. Och det behöver inte bara vara psykisk ohälsa, men att man inte mår bra helt enkelt.
Jag minns ju i början av min resa, när jag började jobba på det behandlingshemmet som jag jobbar på och så här, som terapeut, och så såg jag mycket till det som du gjorde. Jag tog rygg på mycket av det du jobbade med när det gällde att plocka upp killarna som var unga och folk som kom från gängmiljön. Och så där. Så att jag har ju fått med mig ganska mycket av ditt arbete, ditt sätt att resonera. Och där blev också kontentan till att jag bjöd in dig som gäst några år senare. Så att det tog ju 2-3 år, jag ville bara säga det. Och det ligger kvar, Tony. Det ligger kvar jättemycket. Därför har jag valt att ta in dig idag för att vi ska diskutera några punkter där du som sakkunnig ska få lägga fram där. För att många av våra tittare ställer ständigt denna fråga, och det är inte bara våra tittare utan det är liksom samhället i sig. Mm. Hur gör vi när det gäller främjande, förebyggande, men framförallt hur gör vi när det redan har gått snett?
Ja, om vi tänker på ungdomarna som redan har hamnat i det här, eller till och med äldre avhoppare, hur gör vi? Det finns ju många variabler. Alltså hjulet är egentligen redan uppfunnet, kan man säga. Mm. Och i det här hjulet finns det många verktyg, men det brister mycket i samverkan och även det här med att skapa relation till människor, få förtroende. Det finns stora klyftor som man behöver bygga broar. Jag har märkt i alla fall att det största möjligheten för mig att påverka någon, det är när jag får deras förtroende.
Mm.
Det är människor som lever i utanförskap, i marginalerna, i utsatthet. De har inte förtroende för myndigheter, och myndigheter har inte alltid heller förtroende för dem. Och det behövs en samverkan. Jag tycker att man ska börja tidigt att skapa relation med familjer, med föräldrar och så vidare. Att när det väl händer någonting så finns det ett förtroende. Mm. Att insatserna ska ju handla om familjen och barnens bästa och även samhällets bästa i åtanke. Att det här gör vi för att tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för alla.
Mm. Många ställer också där kravet till regeringen och myndigheter som har hand om kriminella att man måste göra någonting åt själva behandlingsformen.
Mm.
Och då kommer jag lite in på så här, är det behandlingsformen som är det viktigaste?
Nej, egentligen inte. Forskning visar ju faktiskt att relation nummer ett, relationen till behandlaren eller terapeuten eller kontaktpersonen eller vilken det nu är, avgör mer än metoder och utbildning och teknik och så vidare.
Så att just bara för att spinna vidare på det du säger, så är det ju liksom ett, relation är ju nummer ett.
Mm.
Nummer två är ju liksom miljön. Det ska vara en miljö där de känner sig trygga i, där man kan också jobba i den här relationen. Och så nummer tre är då behandlingsformen.
Mm.
Så att egentligen så skulle man kunna göra lite vad som helst, bara det är en trygghetsfaktor och tillit.
Just det.
Där man är.
Om jag bara får flinka in där också, just om man tänker på institutioner och anstalter och trygghet, att man behöver vara ganska stark om man ska genomgå en process i den miljön. Man träffar någon programledare eller samtalsterapeut en timme i veckan.
Mm.
Resten av tiden är man i den vanliga miljön där det pågår konflikter och man måste vara på sin vakt och inte kunna slappna av. Förutom när man blir inlåst kanske på natten i cellen. Så att, det kanske inte är heller att skapa den här trygga miljön.
Mm.
Utan man behöver nog anpassa lite placeringar efter individer och deras motivationsnivå och viljan.
Hur ser gängkriminalitetens utveckling ut?
Hur långt tillbaka ska vi gå, tycker du?
Ja, jag tänker så här, om vi går tillbaka till 90-talet så är det att ta i. Men om vi tittar, ska vi backa 10?
Nej, jag tycker vi kan beröra 90-talet. Man kan till och med beröra 60-talet.
Okej, då går vi tillbaka.
Lite snabbt bara. Ja. Alltså, det var ju då man började se, det fanns ju ligor och tjuvligor och sånt redan 1800-talet, men vi behöver inte prata så mycket om det, men på 60-talet så började ligor som var specialiserade på narkotikasmuggling och narkotikahandel börja växa. Man började uppmärksamma det fenomenet mer och mer.
Mm.
Och ja, det har väl något samband med den här arbetskraftinvandringen, att liksom kontaktnäten utåt växte på det sättet. Oftast var de som stod för införsel kanske hade ett annat ursprung. Och sen hade de kontakt med svenskar som blev någon slags återförsäljare. Och de här återförsäljare hade sen säljare på gatunivå. Liksom. Så funkade det. Och därför kom ju också säkert ibland våld och konflikter. Men det var ju dolt, inbördes. Kanske någon hade lurat någon eller sådana konflikter och folk försvann eller man hittade en kropp någonstans långt senare.
Ja.
Men det var inget som pågick ute på gator och torg eller restauranger eller vad det nu var. Det syndes inte. Det var liksom inbördes. 90-talet tror jag man började se första sådana här. Man kunde spränga någon bil i trafiken. Man kanske gick in i någon offentlig plats och avrättade någon och så vidare. Och det har ju, gränser suddas ju ut i den miljön. Och det finns väl någon, även någon, om man tänker på makt och hierarki och så vidare, har, man behöver liksom vara lite värre kanske än de andra för att visa sina muskler i den miljön.
Trappas upp.
Liksom. Ja, det trappas upp. Och den har ju eskalerat väldigt mycket de senaste 10-15 åren kanske. Det här, alltså att det är mycket fler yngre som går in och begår mycket grövre brott. Förr kanske man började med snatteri, nu kanske man börjar med mycket allvarligare brottslighet redan i 12-årsåldern. Mm. Och man utför våldsdåd och så vidare. Och sen har ju även våldet börjat drabba tredje part mer och mer. Alltså anhöriga och så kallade felskjutningar och människor som kanske råkar passera eller stå på ett torg blir drabbade. Så att.
Och där har vi liksom haft några exempel genom åren. En mamma blev skjuten, en gravid kvinna blev skjuten. En annan mamma skjuten som liksom hade koppling, förälder till någon gängmedlem. Och sen nu, bara häromdagen, 2 dagar sedan, en pappa blev skjuten. Mm. Framför sin son, 12-åring, 39-årig man. Ja. Det har skapat jättemycket.
Ja. Något som har fastnat i mig, det är något som hände långt innan. Nu kommer jag inte ihåg exakt årtal, men det var en fiskeresa där en 4-årig flicka satt med i bilen när de här personerna var på väg hem från den här fiskeresan och man detonerade en fjärrstyrd bomb. Hon dog också i den här. Det var någon av dem som satt i bilen, dotter till någon av dem. Det fastnade i mig, kommer jag ihåg, när det skedde. Och jag tänkte att ja, det är ganska, ja, det är en gräns som har passerats. Jag minns att man pratade alltid om att man inte skulle liksom gå på familjer och flickvänner och barn och så vidare. Men jag tror att det blir en, när någon suddar bort sådana gränser, då blir det en ny normalitet. För vissa i alla fall, inte för alla.
Nej.
Men den gränsen har passerats och då är risken att den passeras igen.
Ja, för den har ju passerats nu.
Exakt.
Nu är det ju inte vardagsmat, men snart kommer vi tyvärr kunna titta tillbaka och se på att så var det förr och sådär. För man pratar med gemene man, så säger de också att hur har det kunnat bli så här? Och folk som inte ens har varit i den här världen alls, de är ju helt chockade, för de tror, för dem är det liksom som en stor bubbla har sprängts och att det kommer från ingenstans. Men det kommer inte från ingenstans, utan det har successivt.
Ja, det har utvecklats, och man måste också förstå att de människor som lever i en sån miljö, det kanske är en felaktig parallell, men människor behöver inte vara onda för att begå onda handlingar alltid. Det måste man också förstå. Det är bara om man drar parallell till soldater som skickats i krig. Vi anser inte att de är onda, men de begår faktiskt ganska grova handlingar. Och de här mestadels killarna, de lever i en miljö där hot om våld och våld blossar upp. Alltså det förekommer. De har den mentaliteten att det kan hända. De är på sin vakt. Och de är även beredda att använda våld. För att skydda sig eller sitt revir eller sin marknad. För de har det normaliserats.
Hur ser hierarki och tillväxt ut i gängen?
Hierarkin i gängen är ju, det varierar ju såklart. Det finns, om man nu tittar i dagens debatter och myndigheter, så det finns väldigt många gäng. Vad är ett gäng egentligen? Enligt myndigheterna så räcker det att det är 3 personer som begår brott tillsammans. Kontinuerligt så räknas man som ett gäng. Och hur många gäng har vi då? Men normalt så är det ju, om vi ska titta på de här som är lite mer organiserade, så finns det ju en hierarki. Någon som leder verksamheten har mer kontroll. Det finns olika nivåer. Det man kallar springisar, alltså springpojkar på lägsta nivå. Sen jobbar man sig upp, får mer förtroende. Tillväxten, den är ju enorm i dagsläget. Det finns rapporter om att det kommer 3 nya varje dag. Jag vet inte om det stämmer, om det kan vara fler och det kan vara färre, men det låter rimligt ändå någonstans i hela landet. Och sen hur tillväxten går till, det har väl också förändrats. Det känns som att alla får vara med nu, de som vill. Liksom.
Bara du villig.
Ja, och beredd att vara med. Jag känner att förut kanske man hade lite mer, var lite mer försiktig om vilka man tog med. Men det kanske också säger någonting om kulturen, att det har, den här tystnadskulturen har blivit mer utbredd. Att det finns ett större, klyftorna mot myndigheter och samhället är större. Alltså det finns fler som lever i en sån miljö, och för dem är steget inte lika stort att ta in i.
Dialogis vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night, en organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla.
Fenomenet gangsterism, vad är det?
Ja, för mig är det ju det här att man använder sig om, liksom, det är en romantisering av gangsterlivet, och man marknadsför det via sociala medier, musik och så vidare. Att det är en livsstil som den är inte lik den där gangsterursprunget kommer, kanske från 20-talet någonstans.
Du pratar The Mob.
Liksom. Ja, Chicago, exakt den tiden. Det har ju förändrats väldigt mycket.
Och det är liksom inte, och det är långt ifrån 80-90-talets Tony Montana.
Ja, också absolut. Det fanns ju inte sociala medier på den tiden, och man använde ju inte liksom en marknadsföring på något sätt, utan folk fick ju mer eller mindre kämpa sig in i den miljön på den tiden. Även fast man ville, så fick man jobba för det, för att komma in i vissa kretsar. Idag finns det uppdrag som läggs ut på sociala medier bland annat, och man marknadsför den här livsstilen med dyra märkeskläder, kapitalvaror, vapen. Liksom.
Men vilka är det som blir gängmedlemmar då?
Vilka är det som blir? Ja, det är ju oftast sådana som kommer från, som har levt i marginalerna eller i utsatthet, dysfunktionella hemmiljöer, närmiljöer där det finns mycket kriminalitet, kanske inte har lyckats i skolan, har ingen aktiv fritid, inte med i föreningsliv och så vidare, utan sådana som vandrar omkring på gator och torg.
De är ju lättare att rekrytera.
Ja, det kan finnas även liksom diagnoser, ohälsa. Man kan tänka sig de här stolparna. Hälsa är väldigt viktigt. Att man har en grundhälsa, en god grundhälsa. Och har man någon diagnos så behöver man kanske få stöd i det. Sociala relationer. Vad lever man i för sorts familj? Och vad har man för människor omkring sig? Det påverkar väldigt mycket. Sysselsättning, utbildning och fritid. Och så vidare. Ekonomi, boende. Det är sådana här grundpelare i ens liv.
Jag vet inte om jag tänker konstigt, men om vi ser det så här, det här med polariseringen och så här, och vi har vad heter det? Områden som, vad är det man vill kalla det för? Drabbade områden.
Utsatta områden.
Utsatta områden.
Särskilt utsatta.
Särskilt. Jag gillar inte det ordet. Det är därför det är så långt bort ifrån min. Mm. Och sådär. Förorten, helt enkelt. Påverkar det att det är svårare för myndigheter att ta sig in? Eller myndigheter, förlåt. Ja, men resurser från vuxenvärlden och så här, att ta sig in och hjälpa till och var där för, ja, men det här med fritidsgårdar och allt det här gamla snacket och sådär. Mm. För jag kan ju tycka att det sägs mycket saker, men det görs så lite.
Mm. Ja, det tror jag definitivt att det påverkar. Det finns mycket fördomar och rädslor. Det är väldigt vanligt att man har fördomar innan man lär känna människor och se hur det är på riktigt. Det är ju samma sak med de här grabbarna som lever i det här. Det är inte monster vi har att göra med. Utan man kan faktiskt närma sig dem och prata och liksom nå fram på olika sätt. Att skapa en relation tar väldigt lång tid. Men man kan liksom förebygga, det är lättare att förebygga att de som kommer, växer upp och föds och så vidare inte ska hamna där. Eller att åtminstone många, många färre ska hamna där.
Vi har ju två nya lagar.
Mm.
Visitationszoner. Eller två nygamla lagar, vill jag säga. Visitationszoner.
Mm.
Eller tre till och med. Visitationszoner. Och sen så en är ju avlyssningar.
Mm.
Att man liksom kan göra avlyssningar bara man har en misstanke. Och så den tredje. Vilken var den tredje nu? Det var
vistelseförbud, va?
Vistelseförbud.
Ja.
Och de är väldigt intressanta.
Ja.
För de är nya, men ändå inte. Mm. Man har ju använt dem ändå. Eller så länge jag kan minnas.
Ja, ja exakt. Jo, det känns konstigt att man behöver nämna det. I och med att polisen har alltid kunnat visitera någon med misstanke.
Mm.
Och om det sen... Det kan även leda vidare. Alltså efter visitation så blir det husrannsakan och så vidare. Så att, beroende på vad man har på sig. Så att jag vet inte om det kommer hjälpa. Och sen det här vistelseförbud också. Det är lite som kameraövervakning. Man sätter kameran i ett visst område. Just där kommer det minska aktiviteten. Men den flyttar sig någon annanstans. Och det tänker jag också att en brottsaktiv individ... få vistelseförbud. Det kan ju leda till att den här problematiken uppstår någon annanstans istället där den inte ens fanns innan, till exempel.
Mm.
Och det går ju faktiskt att kommunicera om man nu har till exempel en ledande position, så kan man kommunicera med de som utför brotten i området fast man inte själv vistas där. Så att, nej, jag tror inte att det är ett form av att straffa bort problem som inte går att straffa bort.
För det jag ville komma fram till var lite det vi pratade om innan, och så är det att om det också kan stävja det här med att man går in och stöttar och hjälper till, att det skapar ju liksom en polarisering.
Så är det ju. Vi måste ju ändå inse att majoriteten av människorna i de här så kallade särskilda utsatta områdena är skötsamma människor. Mm. Majoriteten. Jag vet inte procentsats, men säkert långt över 90%. Och att de då ska bli utsatta när de är på väg till tunnelbanan eller till sitt arbete med sin bil för visitationer på grund av klädstil eller utseende. Eller det är klart det skapar motsättningar och att man då kanske föraktar myndigheter ännu mer.
Mm.
För det är ingen trevlig upplevelse. Så att... Jag tycker inte att det kanske är den rätta lösningen att hela områden ska liksom drabbas. Det blir ju lite som Palestina och Israel, att man ska passera någon kontrollzon när man ska in i övriga sammanhang.
Om vi pratar lösningar då istället.
Mm.
Hur bemöter man personer som vill hoppa av? Hur bemöter man en ung tjej eller en ung kille?
Det måste ju ske snabbt när de väl är motiverade och vill och hjälpsökande och så vidare. Det har ju inte funkat så i praktiken. Jag upplever att jag har haft 100 personer kanske i kö. Av dem har ett par stycken fått hjälp.
Det är så pass.
Så pass har det varit. Det är något år sedan, men jag tror inte att det är så stor skillnad. Och motivationsfönstret kan ju stängas när man väntar. Man kanske mår dåligt just nu, det går inte bra om man är i en konflikt eller vad som nu händer i det livet som gör att man vill söka sig ur det livet. Mm. Och sen om det ska pågå en handläggning i 3-4 månader, under de 3-4 månaderna kanske det har ändrats. Helt plötsligt så går det bra.
Mm.
Konflikten har löst sig och man har kanske tjänat lite pengar eller vad det nu än är som gör att då känner man att man vill stanna kvar. Och att man har stängt dörren mot, man har bett om hjälp men man har inte fått hjälp. Och då kanske det kan ta väldigt lång tid innan man ber om hjälp igen. Mm. I och med att resultatet blev som det blev. Mm.
Så då ska man kalla det att innan det händer någonting, är de i riskzonen då? De som ber om hjälp. Alltså riskzon är... Alltså för om man säger så här, riskzonen... När är man i en riskzon, till exempel?
För, att bli kriminell.
För att bli kriminell.
Riskzonen är väl... när man lever under de här förhållandena, just att man har en dysfunktionell hemmiljö, avsaknad av meningsfull fritid, man misslyckas i skolan, man kanske har en odiagnostiserad diagnos som orsakar svårigheter i skolan. Man får inte liksom rätt kontakt med vuxenvärlden och ja, samhället. Man känner sig inte hemma och trygg i den miljön. Och man börjar liksom söka sig någon annanstans och där man känner att man fungerar och passar in. Så att de tecknen kommer ju ganska tidigt. Så att där är man i riskzon, anser jag.
Och då, när någon ber om hjälp om att få hoppa av och den här, hela den här behandlingsprocessen sätts igång. Är inte det också en riskzon åt det ena eller det andra hållet?
Absolut. Man måste ju även ta hänsyn till att det finns ett skyddsbehov för de här. De har förmodligen fiender. Om man ingår i ett gäng så har man fiender i ett annat gäng. Och sen kan det vara så även att ens egna vänner vänder sig mot en när man hoppar av. För att de känner sig svikna och lämnade. Och man kanske har haft en sån roll att man behövs där.
Och också rädslan för att man kanske vet mycket.
Ja, exakt. Och det också. Och sen måste man, i och med att vissa gränser har suddats ut, så behöver man börja titta på familjer. Släkt, syskon och så vidare. Att våldet kan även drabba dem.
Så greppet blir liksom tajtare.
Absolut. Det är klart, om man är medveten om att om jag lämnar här så kommer de skada min syster eller min bror eller min mamma eller min pappa, så blir det ju svårt att lämna om man inte vet att de kan leva i trygghet efter man har lämnat. Så att det är ju återigen, man har liksom väntat för länge och låtit den här utvecklingen komma till den nivån, och det blir mycket mer kostsamt. För nu behöver vi arbeta intensivt med det förebyggande. Så att plocka ut de här som är i riskzon och sen även de som hamnar i den här riskzonen efteråt när de hoppar av.
Ja. Idag finns det mer folk som vill hoppa av gängen idag än tidigare. Har man gjort någon koll på det?
Nej, det finns väl ingen direkt sån forskning. Men jag upplever i alla fall av de möten jag har haft med killar och tjejer i de här miljöerna att man mår inte bra. Alla vill ha en inre önskan om ett bra liv, ett tryggt liv för sig själv och sin familj och så vidare. Och samtidigt så vet man inte, man är rädd för det här andra livet också. Man känner sig trygg i den här otrygga miljön på något sätt. Det är en komfortzon. Men det känns som att det, i och med det här våldet också, har ökat och sådär. Att det är många som ångrar att de har klivit i det där överhuvudtaget. Och hade de fått välja om så hade de försökt ta sig in på några andra vägar.
Och en sak som man märker som är väldigt annorlunda än tidigare, det är att folk som är mitt i kriminalitet och i det livet också verkligen uttrycker hur illa det är just nu. Att alltså det här är ju en annorlunda, och gamla kriminella från äldre dagar är så här, det här liknar ingenting än det vi hade förr.
Nej. Det är ju ett enormt stressigt liv och mycket liksom, det är mycket smärta i det, mycket destruktiva konsekvenser. Man förlorar vänner och man utsätter sig själv. Alltså man traumatiserar sig själv av den livsstilen, av drogerna och våldet. Även fast man kanske är gärningsman, man förstår det att man skadar sig själv. och nu för tiden börjar de så tidigt i unga åldrar, och det är tyngre droger och det är grövre våld, och innan man har nått 20 så har man begravt liksom tiotals vänner, eller 20, liksom till och med hundratals kanske i bekantskapskretsen. Mm. Det är som sagt 60-70 stycken årligen som blir mördade eller vad det är. Den skillnaden jag har märkt, att för 10 år sedan så var det kanske de som var 30 år som ville hoppa av. Då hade de liksom kommit till den nivån. Utbrända och börja inse saker av det här livet. Nu för tiden kan de vara 16, 17, 18 som är redan utmattade och utbrända av det livet. Mm. Och sen, ja.
För där är det någonting som märks tydligt när man tittar på de här fyra kriminella faserna, den här förtidiga, avancerade, förtidiga, tidiga, avancerade fasen och utbrända fasen.
Just det.
Så liksom, det går ner i ålder, så när man gör den så här, när man utifrån kriminalitet som livsstils upplägget.
Just det.
Så är åldrarna, allting har ju liksom gått ner i ålder.
Just det.
Ja. Debuten är 10-11 år.
Mm.
En 10-11-åring som säljer droger och ska försöka drifta på ruschen. Det är ganska, låg ålder.
Ja, det är jättesvårt om man möter en 10-åring. Liksom det är ett barn vi har att göra med. Och att den då har på något sätt behöver ta ett så stort ansvar så tidigt i livet. Kanske behöver hjälpa med ekonomi hemma. Mm. Och försörja sig själv liksom, för att få mat eller vad som helst. Det finns barn som bara äter i skolan till exempel och så vidare. Så är det, det är faktiskt.
Och jag vet ju barn som tar med sig liksom matlåda från skolan hem.
Just det, ja.
Åt andra hållet.
Exakt, exakt. Så att jag kan ta ett exempel bara, lite case. Jag jobbade, mötte en ungdom som alltid hängde kvar efter skoltid. Jag frågade, varför går du inte hem? Varför är du kvar? Du slutade i flera timmar sedan.
Mm.
Ja, men jag får inte gå hem, jag har inga nycklar hem. Liksom. Varför får du inte gå hem? Nej, men jag är hungrig, jag brukar ta mat ur kylskåpet och sådär. Men det får jag inte göra. Liksom. Så att, ja. Så kan det se ut. Jag har varit i bostäder där det kan vara 10-12 personer som bor i en tvåa. På kvällen fäller man ut madrasser på golvet, under köksbordet till och med.
Mm.
Lamporna hänger i sladdar. Inga, liksom, ja, om man säger så här, trygga och ombonade miljöer. Vill de här barnen vara hemma då? Eller vill de vara ute på gatan så länge som möjligt? Om de då inte har få vara med i någon idrott eller något sånt. Vart ska de ta vägen?
Jag ska citera dig. Innan den slutna vården har åtminstone en del av ungdomarna sannolikt även haft öppenvårdsinsatser, och slutsatsen blir då att öppna insatser inte heller saknar förbättringspotential.
Ja, det är ju så oftast att allt startar med en orosanmälan av något slag. Det finns någon oro kring ett barn. Och sen startar man en utredning, socialtjänsten. Och då är det ju i hemmiljön fortfarande. Man vistas i hemmiljön. Man kanske får någon slags stöd. Går på några möten hos socialtjänsten. Kanske får en kontaktperson eller vad det nu än är. Och sen om inte det här då funkar så kan det omvandlas till någon slags att man blir omplacerad till ett familjehem eller stödboende eller HVB eller, och sen finns det LSU, de här slutna SIS. Och, så att är man på ett LSU så har man sannolikt passerat flera andra. Återigen så tror jag att det är det här relationsskapandet och sen även resursbrist.
Mm.
Alltså, det finns ju väldigt mycket människor som har ett stort engagemang och som brinner för sitt arbete och vill göra skillnad. Men de bränner ju också ut sig i och med att belastningen är så hög och förutsättningarna är så dåliga att göra det här arbetet. För att det kräver ju tid att kunna ge ett bra stöd.
Mm.
Och Jag tror att man nu behöver liksom bredda den här samverkan. Börja använda människor, liksom utnyttja varandra bättre. Och ta hand om tillvara på alla resurser. Från familjen, från släkten, från idrottstränare, skolpersonal, mentorer och så vidare.
Det var min nästa fråga, hur insatserna ska samordnas. Men där svarar du lite grann på det.
Ja, det är så, för att resurserna räcker inte till. Kommunerna har... Man kräver att kommunerna ska lösa det här problemet. Men de mäktar inte med det.
Men på tal om det du sa, hjulet är redan uppfunnet egentligen.
Ja, alltså det finns ju... Vi vet ju vad som funkar. Det finns olika liksom, terapiformer, behandlingsformer. Och det finns... Men man behöver få en samverkan. Man måste få liksom, inse att det räcker inte att ha en kort insats. Om vi nu behandlar en missbruksbehandling till exempel. Den personen är inte klar efter det kanske. Man behöver någon annan slags stöd. Mm. Om vi pratar avhoppare så är det ju väldigt mycket. Alltså det är, och samma sak med många barn. De har trauman och så vidare som man behöver jobba med. Man behöver familjestöd, individstöd. Liksom det behöver fortsätta, för det kan se jättebra ut så länge insatsen pågår, det funkar och sen stänger man bara ner, man avbryter insatsen och sen blir det ett återfall i gamla mönster.
Ja, vi skulle kunna snacka om det här hur länge som helst och sedan, men avslutningsvis då, hur tror du att det kommer se ut om, låt säga, jag ska inte höfta för långt fram, men 5 år? Ja. Eller är det svårt att säga 5 år?
Ja, alltså 5 år, det kommer nog se vara ganska likt. Jag hoppas inte värre i alla fall, men ganska likt det vi ser nu. För det här är någonting som har pågått, den här utvecklingen har pågått i flera decennier.
Ja.
Och det kommer ju ta något decennium
att vända. Det är ett misstag som många gör, tror att det här är någonting som bara hände här om. Alltså för 5-10 år sedan. Utan det här är liksom en utveckling från långt tillbaka.
Ja. Jag har själv såg faktiskt något klipp från början av 90-talet. Mm. Där man filmade ett visst område som idag är klassat som särskilt utsatt område. Och så var det någon socialarbetare man intervjuade där och skolpersonal och så vidare. Man liksom... larmade om utvecklingen redan då, och efter det har det skett åtskilliga gånger att det kommer såna här alarmerande rapporter och anledningar till oro. Och vad händer, alltså politiska reaktionen är oftast att man pratar om satsningar. Nu senast när det här tragiska hände i Skärholmen så såg jag en rubrik där du inleder vid krig mot gängen. Jag tycker jag har läst den rubriken många gånger. Och sen även det här ordet krig. Liksom.
Ja, men jag är med dig. Jag läste det faktiskt i morse. Jimmie Åkesson som säger att nu ska vi starta ett krig mot dem. Och nu är det inte, nu är det liksom, nu är det inte bara politiker som har de tankegångarna, utan nu är det ju så. Människor sitter på sociala medier och det blir så hetsigt och det blir också främlingsfientligt i viss mån, eller i stor utsträckning.
Ja. Det här är också, jag kan förstå att det den lätta lösningen är att man tänker på så här, vi ska straffa, vi låser in alla på livstid.
Och utvisa.
Och såklart, så länge de är borta så kommer inte de begå brott. Men eftersom tillförseln, den här tillväxten, nyrekryteringen är... Man tar bort en så kommer det 3-4 nya. Och så länge det får fortsätta så kommer ju... Vi kommer ju behöva bygga oändligt med fängelseplatser och så vidare. Och det kan vi ju se från andra länder att det inte funkat. Utan det är de här sociala insatserna som har gjort vändningen. Och sen behöver vi även ta hänsyn till att... straffen, de kommer alltid sent. Ett sent skede, då har allt redan skett. Det är mycket mänskligt lidande och det är väldigt mycket kostnader också. Det är dyrare i slutändan än att agera tidigt. Så att man ska ta hänsyn till det här mänskliga lidandet och kostnaderna för samhället.
Ja, vi får se vart det bär. Hoppas på det bättre.
Ja, verkligen.
Tack för att du kom.
Tack själv. Det var en ära.
Tack för att du liksom räddade ut det här lite grann.
Tack för att du tog hit mig. Tack. Eller bjöd hit mig.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.